Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag har en jättestor sak som vi jobbat på länge, runt 2 år, som kommer släppas i höst, jag tror september-oktober. En stor plattform, jättehäftig grej. Och det nämns som så här: inom personlig utveckling, inom lärande, jätteintressant. Men vi kommer söka massa folk till det. Och den första personen vi söker just nu, det är en filmare, klippare, som är också bra på ljussättning. Så att är det så att du vill ha lite nya utmaningar, är det så att du vill jobba med oss, vi söker en heltidstjänst, någon som är anställd i våra team som är med oss och utvecklar den här produkten. Så att är det så att du älskar personlig utveckling, är det så att du gillar att filma, är det så att du varit olika typer av filmproduktioner, är det så att du är bra på att ljussätta och bra på att klippa, då är du välkommen att mejla. Jag lägger in hans mejl i beskrivningen, art@framgangspodden.se, och det är min högerhand som du kontaktar då, så får vi jättegärna träffa dig och snacka mer. art@framgangspodden.se är det bara att skicka in ett mejl till, men jag lägger också in det i poddbeskrivningen. Nu ska vi lyssna in ett så himla intressant avsnitt, så sjukt sjukt intressant, så vi kör igång direkt. Stort tack att du lyssnar, jag är verkligen jättetacksam för det. Nu kör vi igång.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi träffa en sån här jättespännande person, ett riktigt specialistområde, nämligen Ulf Ellervik, en av Sveriges främsta kemister. Han är professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola. Och vi går in på ond kemi. Den senaste boken han skrivit heter Förgiftad, och vi går in och pratar om just det. Kända giftmord och stater som regelbundet mördar folk med gift. Vi pratar om historien där kungar åt en låg dos för att klara gift. Vi går in på alla olika sorter, ricin, polonium, sarin, nervgas, radioaktiv strålning, talium. De farligaste gifterna som kan döda hundratusentals med en extremt liten dos. Men sen pratar vi också om massor av andra så spännande saker och hur det påverkar kroppen. Ta exempelvis när man är förälskad. Vad är det som händer med kroppen kemiskt just då? Varför kan inte förälskelse vara livet ut? Och vad händer när vi blir kära de första 6 månaderna? Vi går in på botemedel mot cancer som han också forskar på. Vi pratar om vad händer när man känner sig lycklig. Vad händer med kroppen kemiskt när vi är deprimerade? Ja, nu går vi in på ett superintressant avsnitt med en av Sveriges främsta kemister, Ulf Ellevik.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Ulf Ellevik.
Tack så mycket.
Ellevik.
Det där har jag sagt med om tidigare. En gång till.
Sorry. Varmt välkommen till Framgångspodden, Ulf Ellevik.
Tack så mycket.
Fantastiskt. Hej. Ju.
Ja, där satt absolut, den. Där satt den.
Det måste fan bli rätt första ordet i alla fall.
Tycker jag.
Folk har kallat mig, jag heter Alexander Pärleros. Vissa har ju sagt fel, det värsta felet har de sagt Alexander Päronjos.
Den var inte att leka med sånt. Nej.
Men superkul att ha dig här.
Tack själv, kul att vara här.
Jätteroligt, ja. Jag har inte haft någon som är så bra på att mörda folk.
Det låter inte alls bra det här. Ja. Så jag måste ju då säga att jag är en teoretiker i just det här ämnet,
ja,
inte en
exakt.
Praktiker.
Du väl, ja, precis. Jag kan säga så här, jag har ju haft praktiker, eller mer praktiker här. Mm. Men sen så, jag har tänkt på det, jag har haft över 350 intervjuer. Hur många har jag haft här som har dödat folk? För att jag har haft ett gäng som har suttit inne på många år, 28 ja. År, 20 precis, år, 18 ja. År och lite sånt. Och sen så vet man inte riktigt vad som hände i det här skedet, men det är så här. Så att, men du är i alla fall den som är bäst på att mörda folk av de
I teorin.
Viktigt att säga. Men skulle du kunna berätta lite grann hur du kom in på just det här med kemi?
Med kemi överhuvudtaget eller den mörka sidan?
Nej, men börja med den ljusa sidan.
Vi börjar med den ljusa sidan. Ja, men det var så här, jag är extremt nyfiken. Det är liksom, det är min drivkraft. Jag försöker hela tiden lära mig nya saker. Jag har alltid gjort det. Jag tycker det är vansinnigt kul att liksom upptäcka nya saker. Och från början så var det ju tänkt när jag var liten liksom, jag skulle bli arkeolog. För det var häftigt liksom. Troligen för att vi bodde i Mellanöstern när jag var liten. Periodvis. Pappa jobbade för FN, så att vi bott i Gaza bland annat. Och där var vi ju, utflykten därifrån är ju till exempel till pyramiderna i Egypten. Och det är jättehäftigt. Och på den tiden, det är 70-talet, det var öppet på ett lite annat sätt också. Så jag har varit inne hela vägen in i pyramiden. Och det var rätt häftigt.
Har du sett Tutankhamons grav?
Nej, jag har inte varit i Konungens dal faktiskt. Så långt kom vi inte. Men som sagt, inne i pyramiden har jag varit under Sfinxen också.
Så att, Sfinxen?
Ja, precis, som den som ligger där utanför pyramiderna. Det finns liksom lite gångar under den också.
Mm.
Så att, det var häftigt.
Jag har aldrig sett en pyramid faktiskt, men det är så otroligt fascinerande.
De är så galet stora.
Alltså det måste vara, och sen så här, jag kan bara tänka mig så här att man står där bara, hur byggde de här? Hur var det möjligt på den tiden?
Och sen när man är riktigt nära så inser man att stenblocken är ju meterstora liksom. Och nu var jag ju mycket mindre också, men jag minns det som att jag såg liksom inte över ett enskilt stenblock ens. Och tänker man så här, det är en bit till upp alltså. Så det är ju fruktansvärt stort. Så, jag skulle bli arkeolog. Sen hände någonting. Jag hittade en instruktionsbok till en kemilåda från 50-60-tal som min pappa hade fått. Och på den tiden, alltså kemilådor, de innehöll ju riktiga grejer på den tiden. Alltså. Så att idag så är de ju oerhört snälla och anpassade, och det är klart rimligt, för mycket av det här var ju inte livsfarligt, men lite farligare än vad jag accepterar idag. Men jag hittade den här instruktionsboken, men alla kemikalier var borta. Så jag tänkte, det här var ju kul alltså. Så att jag började samla på mig glas, och en gång per år fick jag med mig föräldrarna, åkte upp till Stockholm och köpte kemikalier på ett kemikalieföretag här. Och det fick man göra på den tiden. Så jag byggde sakta upp ett labb i källaren. Så jag måste väl vara en av de sista generationen som liksom verkligen labbade i källaren själv.
Dina föräldrar måste ändå känna att vi har en väldigt speciell son.
Ja, men kanske. Det kan ju vara så. Men där upptäckte jag kemin. Liksom. Sen var jag fullständigt förälskad. Jag vet inte riktigt varför, men det är någonting som tilltalar mig med kemin. Dels ser man det utifrån, så är det här att du blandar ihop saker och så byter du färg. Och det är ganska häftigt. Liksom. Men sen är det när man börjar upptäcka molekyler. Då är det riktigt, riktigt häftigt. För menar, allting runt omkring oss är molekyler. Vare sig vi vill det eller inte, så är det ju det. Liksom. Känner du en lukt, så är det ju en molekyl som liksom fysiskt kommer in i din näsa och går in och sen skickar en signal till hjärnan. Och jag tycker det är vansinnigt häftigt. Så jag blev förälskad i molekyler. Och på den vägen är det liksom.
På den vägen är det?
Ja.
När kände du då att nej, men det här är jag bra på? Eller det här är någonting som jag ska ägna stor del av mitt liv till?
Ja, alltså att jag ska ägna stor del av mitt liv, det upptäckte jag väl rätt tidigt. Jag började plugga i Lund på kemitekniklinjen till civilingenjör i kemi. Och bli bra på det, men det jobbar jag på. Så att förr eller senare så ska man komma dit. Så att det är ju oändligt stort. Jag upptäcker ju nya saker hela tiden liksom, som man, jaha, är det så det funkar? Det är ju det som är så himla kul.
Finns det så här oändligt lärande?
Ja, skoja. Just nu skriver jag en bok som heter Äckligt, som handlar om sekret. Allting som kommer ut ur vår kropp som vi inte riktigt vill veta av.
Så fantastiskt.
Ja, men det finns ingen sån bok faktiskt. Jag har googlat. Det finns ingenstans en sån bok. Så det är snor och slem och fett hår och du vet, allt man inte vill veta av. Jätteäcklig bok.
Men när kommer den ut då?
Den kommer i höst.
Är det en bok man läser precis när man går och lägger sig eller någon till frukost?
Ja, inte till frukost tror jag. Men, jag menar, visst, men vi är ju lite fascinerade, eller hur?
Men vad har du... Berätta någonting från den boken då som du tycker så här att när du läste på om urin eller avföring.
Ja, just de två är inte med alltså.
Okay,
för att det är saker vi vill bli av med, utan den här är bara saker och ting som vi har faktiskt användning för.
Okay.
Som snor till exempel. Och det är rätt häftigt, men vi producerar ju mer än en liter snor varje dag.
En liter snor?
Ja, jag visste, men det mesta rinner ju bara bak i halsen och så ner i magen och försvinner. Så det är ju hela tiden ett litet flöde av snor som liksom tar med sig allt skit som du andas in i näsan liksom, så blir av med den.
Och vad tar du vägen sen då?
Ja, sen ner i magen och sen så bryts det bara ner och blir näring igen. Så då går det ett varv till. Så att det är ju inget märkligt. Och visst är det intressant, för vi måste ju ha snor. Annars skulle vi ju liksom inte funka. Men samtidigt så fort det kommer ut i kroppen är det jätteäckligt. Men att vi sväljer lite av det varje dag, det är liksom, det är lugnt.
Och sen så drar man en härlig puss och kyss och sådär. Så tänker man så här,
ja, det är nästa bit
på det. Så byter man snor med varandra.
Ja,
bara.
Och saliv och allt annat. Men ja. Vi vill ju verkligen inte veta. Jag menar, saliv, det, så länge i munnen är det helt oförmögen att spotta ut, det är ju jätteäckligt.
Jätteäckligt.
Visst är det spännande?
Så sitter man och sväljer lite snor varje dag. Och sen tycker man att det är någon som går ut snor med på precis kommit ut lite. Äckligt, eller?
Ja, precis. Och det tycker jag är fascinerande. Så där tänkte jag, det här måste jag gräva lite mer i. Liksom, att ta reda på varför är vi så... Jag menar, alla de här kroppsvätskorna, de är jätteviktiga. Det skulle inte funka. Och samtidigt tycker de är äckliga. Det här tycker jag var spännande. Så det tänker jag, det ska jag skriva en bok om. Det blir en rätt liten bok som man alltid, du vet, kan ha med sig den i fickan.
Men vi får fokusera i alla fall på att vara kära och få förälskelse. För det är något som vi mår bra av.
Absolut.
Och det som ni också läste här och hörde vad du har sagt, så var det ett läge jag kände igen mig så enormt mycket i. Och det var när jag själv blev så här jättekär i min fru Ida. Och då var jag ner och hälsade på min pappa första gången någonsin i Australien. Vilket är att det här ska vara ett av mina största moment i hela livet, vilket det också var. Men jag var så tokparalyserad av Ida, vilket gjorde att jag fick 12 000 kronor i mobilräkning och att jag satt och försökte boka om min biljett så jag skulle flyga hem tidigare. Även fast jag satt där med min pappa som var helt fantastisk, var det så att jag sket i det fullständigt, för jag ville bara hem till Ida. Och mina kompisar som också var där, de tyckte jag var helt dum i huvudet.
Ja, men visst är det är härligt. Okej, lite dålig timing.
Ja.
Det var det. Men det är ju helt fantastiskt. För när vi blir förälskade, då slår det ju till ett system i hjärnan verkligen. Som stänger av massa system och man blir av med allt vett liksom.
För det är en kemisk process som skedde här.
Ja, absolut. Utan din hjärna går ju in i ett helt nytt mode liksom. Där ett antal signalsubstanser förändras fullständigt. Ditt dopamin går upp jättemycket, vilket betyder att du är sådär lycklig hela tiden och dopamin är jätteviktigt, inte minst för inlärning. Och det här är ju super, super viktigt. Och i förälskelse ökar de jättemycket, så har man en sån riktig kick av det. Sen ändras noradrenalin, vilket gör att man hela tiden är liksom lite nervös, lite på tårna. Hela den här biten som är ju både
får
positivt
och negativt. Så det bara blir en super kock i hela kroppen.
Ja, visst. Ja, men precis. Och sen kommer serotoninet. Och den sjunker ganska mycket. Och det här gör att du fokuserar fullständigt på den du förälskar dig. Och det är ju häftigt alltså. Men jag menar, du får ju fullständigt tunnelseende. Och kan inte göra något annat vettigt liksom. Och sen kommer det riktigt roliga. Det finns ju inga fel hos den man är förälskad i. Nej. Det finns verkligen inga fel. Och det är så himla häftigt. För sen börjar det dyka upp saker. Men det där, varför har du börjat göra sådär? Det har varit där hela tiden. Det är bara att du inte såg det under den här första förälskelseperioden. Jag visste det.
Jag har en kompis till mig som också blev så att de blev tokkära. Och sen så skaffade de barn ihop direkt bara en månad efter. Och allt är så här. Och planera förlovning, giftermål, allt. Men sen efter, jag tror att det var 6 månader, 9 månader, så fallerar exakt allting.
Ja, nej. Usch, vad hemskt.
Då lärde de känna varandra. Eller de insåg att de inte passade ihop.
Ja. Ja, jo, men så kan det vara. Du är ju ett moln av signalsubstanser i hjärnan som liksom gör att du har inte förmåga att se ut. Jag menar, man kan ju inte prata någon ur en förälskelse heller. Det är helt omöjligt. Det förstärker ju bara effekten. Så att, och det är ju bra att veta om. Men sen är det lika bra att veta om att det kommer att gå över. Alla förälskelser kommer att ebba ut. Men att det går över i en annan fas.
Hur länge kan en människa vara förälskad då?
Ja, man brukar säga mellan 1 och 2 år.
1 och 2 år. Ja, och då ungefär. Har man den här kicken.
Ja, precis. Men, och det här är ju det är vårt belöningssystem som kickar in såklart. Och det finns ju, ja, förutom droger finns det ju inget som är så kraftfullt som förälskelse liksom, i vårt belöningssystem. Och det här, det är ju att det är nyhet hela tiden. För belöningssystemet jobbar på nyhet. När det är någonting som du inte, det här är inte träffat på tidigare, då får vi en liten kick. För att det är så himla bra för oss att lära sig nya saker.
Men är det mest effektiva då för att få ett lyckligt liv? Är det då att man direkt när det här försvinner, att man byter relation? Vi säger att man efter 1 till 2 år, varje år, hela livet, får en ny partner.
Det finns absolut förälskelsemissbrukare. För det är ju det frågan om, att du jagar kicken hela tiden. Samtidigt så är den ju väldigt, den här perioden är ju fantastisk, men den är också väldigt stressande. Och den biten gnager ju lite också. Sen säger folk massa sådana märkliga saker som att ja, men vi har förälskat i varandra hela vårt liv. Liksom. Ja, men det har ni inte. För den går över. Den går alltid över. Men den kan gå över nästa fas. Och det är den som vi liksom inte... Vi liksom blandar ihop de här två faserna. För nästa fas, det är ju den här långsiktiga relationen. Det är inga fyrverkerier varje gång man träffas, men man mår jäkligt bra. Och den ska man komma till. För det är den som ger liksom långsiktig lycka.
Är det något kemiskt som sker där? Är det oxytocin?
Det är oxytocin eller? Som är en av de viktigare signalsubstanserna i den fasen. Och det roliga med oxytocin, det är ju det att det tar ganska lång tid att bygga upp en relation som ger oxytocin. Man brukar säga att kanske tar 8-9 månader. Men om du får förälska dig 1,5 år, då har du ju hyfsat med tid där för att komma in i nästa fas. Och det är liksom troligen det den delvis är till för. För att man, jag menar, vår avkomma är ganska svag. Barn är, det tar lång tid innan de är liksom självständiga. Jämfört med de flesta djur som efter något år så kan de liksom springa iväg och klara sig själva. Men det kan ju liksom inte vi. Så att troligen är det så att det är viktigt för oss liksom att hålla ihop under en hyfsat lång tid så barnen liksom blir relativt vuxna. Det är väl gissningsvis den evolutionära anledningen till att det är som det är. Men den här fasen, så att säga, att långvariga relationer, den kan ju vara för evigt liksom. Och det här är ju inte bara ens partner som är här, utan här är ju alla de här människor som du sitter ner och trivs med. De är med i den här. Så det är liksom föräldrar och barn och riktigt nära vänner. Husdjur kan vara med till och med. Men det är där, när du mår bra av att bara, kan man sitta jämt utan att prata om man ändå mår bra. Där har den också sin relation.
Men kan man ha en relation till ett djur på samma sätt som man kan till människor? Alltså att det kan vara en samma typ av funktion?
Nej, inte samma. Det är ju du får ju inte den kommunikationen såklart. Men du kan ju samtidigt få, bara att ha ett djur är ju väldigt mycket sällskap. Och jag menar att klappa en katt eller hund ger ju jättemycket effekt hos dig. Du mår ju bra av det liksom. Det är ingen tvekan om.
Och vilket hormon är det som kommer ut av?
Nej, det är oxytocin.
Det är oxytocinet. Ja. Mm.
Så att, och det är samma sak om vid beröring så frigörs det oxytocin. Men sen, det är ju det som är så jävla häftigt, för att det är ju inte vilken beröring som helst. Men skulle du få en kram av en random person på stan, skulle du inte bli speciellt lycklig av det.
Nej, det är sant.
Så att det är ju beröring, men också att din hjärna, okej, det är rätt person som rör vid mig. Det är det som är det viktiga. Mm. Och det är häftigt. Det är superhäftigt tycker jag.
Och nu ska vi hoppa in lite grann på din senaste bok, nu innan Sekretboken,
ja, precis.
Som kommer ut ganska snart också.
Ja, precis.
Och det är ändå två helt olika böcker.
Ja, där. Ja, minst sagt.
Det väldigt helt olika är det till och med. Det är det som är så spännande. Så att om man hoppar in lite grann på den här förgiftarboken, så är det, du skriver mycket om själva gift i den, hur man dödar folk.
Ja, och det är ett lite nytt perspektiv på det. Det finns en handfull böcker som handlar om gifter. Och gifter är ju fascinerande. Jag menar, ett ämne som kanske så lite så att du knappt ser det, som faktiskt ändå kan döda dig. Det finns ju en fascination i den här, den mörka sidan liksom. Och den här boken har ett lite annan utgångspunkt. Till att börja med så konstaterar jag att det är rätt svårt att ha livet av någon med gifter. Förvånansvärt svårt faktiskt. Och i alla fall om du vill komma undan. Sen har jag tagit fasta på att den här boken handlar faktiskt bara om stater som försöker mörda människor med gift. Och det målar upp en lite annan bild. Den har sin utgångspunkt i börjar med Fidel Castro på Kuba på 50-60-tal. Och sen går den fram till 2018 som är den sista input 18-19. Och just det här att en stat som ju har alla, de har ju tillgång till allting. Jag menar, de har ju ett labb, de har agenter, de har hur mycket pengar som helst. De borde inte misslyckas, och ändå gör de det. Så här är det en handfull klassiska giftmordsförsök som alla har gemensamt att de faktiskt misslyckades. Och sen, varför misslyckades de och vad blev det för konsekvenser? Och sen går jag in på en handfull mord som också har lyckats och bara berättar hur funkar det här giftet egentligen. Så att då ser man en märklig trend. Det går ju mode i det här också liksom, över tid. Vilka typ av ämnen är det som stater använder och varför använder de det? För det är också en väldigt intressant fråga. Jag menar, i en del fall så tror jag att de egentligen ville att det skulle gå under radarn. Den här personen, ofta är det ju något statsöverhuvud som man vill bli av med. Så att de skulle dö, det skulle se ut som en sjukdom och sen var det borta. Men nu på senare år är det mer och mer tydligt att det här är markeringar. Det ska vara jättetydligt att detta var ett giftmord. Och det ska vara väldigt tydligt vem som faktiskt gjorde det. Men det ska inte gå att lagligt gå tillbaka och liksom säga att det var verkligen det här landet. Utan en tydlig markering och en varning. Och det är ju lite obehagligt minst sagt.
Om vi går in på gifter då, vad är det farligaste giftet?
Det finns så många delar på den frågan. Det giftigaste av alla ämnen, det heter botulinumtoxin. Och där kan du dö av ett tusendels milligram. Så en matsked skulle du kunna ta död på alla människor i Sverige. Det är det giftigaste ämnet vi känner till.
Det är starkt.
Det är det verkligen. Men samtidigt behöver du inte vara orolig för det, för att du kommer aldrig få det i dig. För det är ett ganska känsligt ämne, det tål inte värme, det går inte att sprida ut, det försvinner ganska fort. Liksom. På det sättet är det relativt ofarligt. Hade jag tagit en matsked och liksom kastat upp i luften så hade troligen ingen dött av det.
Men var kommer det ämnet ifrån då? Är det kemiskt framställt? Eller
det kommer från en bakterie som heter Clostridium botulinum, som en jordbakterie, superkänslig bakterie, den gillar ingenting. Råkar bli perfekta betingelser, vilket det nästan bara blir i konserver. Så här, väldigt lite syre och sen så måste det kommit in såna här jordbakterier och sen så måste det ligga till sig.
Typ en krossad tomatplåtförpackning.
Typ. Där är det något för surt i, så gillar det inte heller. Men
majsburkarna.
Ja, majsburk, där har vi den. Precis. Det är rökt fisk har det hänt också. För att i bottensediment är det ganska mycket Clostridiumbakterier. Så att det har hänt några gånger om den inte varit tillräckligt uppvärmd. Och då växer den här bakterien till och sen kan man få isen. Och det här är ju en botulism, heter den typen av matförgiftning. Jättesällsynt, det är något fall var tionde år i Sverige. Så där finns den på riktigt. Och vill du då använda som ett vapen så får du odla de här bakterierna och liksom se till att de får upp mängden av det. Men vad jag vet har ingen människa faktiskt dött av ett mordförsök med botulinumtoxin. Däremot är det många människor som dött av matförgiftningen, men inte av en aktiv där någon faktiskt mördat någon med det. Just för att det är så svårt. Så där har du ett gift som är farligt för det är så himla starkt. Tittar på cyanid istället, så är ju den inte alls lika giftig. Det är kanske uppe på 300-400 milligram, så vi pratar kanske ett kryddmått. Vilket är ju ändå så mycket så att det syns. Och det kan ta livet av dig. Men här är ju mängder med mord som har skett. Och anledningen är att det här är ett ämne som går att få tag på. Det är relativt stabilt, det går att smyga ner i maten. Och då är frågan, vilket av de här två är farligast? Risken är ju mycket, mycket större att någon får tag på cyanid än något av de här extrem högtoxiska ämnena. Och sen har du nervgaser. Som en droppe på handen kan döda dig. Och sen har du drogerna, som de här nya fentanylderivaten. Några av de starkaste finns ett som heter carfentanil. Man använder det bara för att söva elefanter. Det är det enda man använder det till. Så får du ett korn på handen och har lite otur så kan du dö av det. För att det är så fruktansvärt stark drog. Så du bara stänger ner andningen liksom. Så att här har du en palett av farliga ämnen.
Om vi börjar med, vi kan ta resin då.
Resin, ja. Mm.
Resin, där fanns ju också ett mord som var väldigt häpnadsväckande, så kallades paraplymordet.
Ja. Och det är en av de första nyheter som jag kommer ihåg. Liksom. Det här var i mitten av 70-talet. Och här skedde alltså hade man skrivit en deckare med det här som utgångspunkt så hade ju ingen trott på den. För att det är så häpnadsväckande story. Det handlar om en man som heter Georgi Markov som bulgarisk dissident. Så han hade kritiserat helt enkelt regeringen i Bulgarien. Det här var ju på andra sidan järnridån. Och han har flytt. Han bodde i London och jobbade för BBC. Och sände radio. BBC sände ju till och med på bulgariska faktiskt. Sen jobbade han även för Radio Free Europe som var en CIA-stödd radiostation. Så att han kritiserade Bulgarien hela tiden. Och till slut så hade han gjort det lite för mycket. Och så man bestämde sig i Bulgarien att man skulle ta livet av honom. Så man skickade en förfrågan till motsvarande KGB, liksom, deras hemliga labb. Och efter något halvår så hade de... Då har de klart den här metoden. Och vad de hade gjort tagit ett paraply och byggt om det i princip. Jag skulle säga att i princip har de byggt upp ett luftgevär med ett paraply. Så när man trycker på en knapp så skjuter den iväg en liten kula. Den här kulan var bara någon millimeter stor och i den var det borrat två hål, jättesmå hål. Och i hålen så hade man fyllt i det här giftiga ämnet resin. Det kommer från resinplantan. Och är också ett toxin. Så att dödlig dos ligger en bra bit under ett milligram. Så att det är mycket, mycket farligt ämne. Där har man fyllt den här lilla kulan. Och sen så hade man en agent. Man skickade en agent till London. Georgi Markov, han hade parkerat sin bil. Han står och väntar. Han skulle bara till andra sidan Themsen för att jobba. Liksom. Och så liksom hugger det till i låret. Och börjar blöda. Han upptäcker den här mannen jämte som har tappat ett paraply. Mannen ursäktar sig lite bruten engelska och försvinner iväg i en taxi. Marco själv går till jobbet. Gör ont det här, men det är inte så farligt. Som en finne ungefär, en riktigt elak finne. Kvällen börjar må sämre och sämre. Tar in på sjukhus och sen efter ett par dagar dör han. Och resin är ett märkligt gift. Det är så att den här molekylen, resinmolekylen, om den tas in i en cell så dör cellen. Den förstör liksom hela det maskineri som ska syntesera proteiner och kan cellen inte göra det så kommer den dö. Och i princip drabbar det alla typer av vävnad. Utan du får skador överallt. Ett organ är det som kommer dö, eller kommer bli permanent trasigt först och sen det är det som kommer döda dig. Så det tar ett par dagar. Till att börja med så ville man inte ens obducera, för man, ja, han dog väl bara blodförgiftning ungefär. Men sen så började det dyka upp lite för mycket märkligheter, så att man tog ett prov runt det här lilla såret. Och när man pillade där så hittade man faktiskt slut den här kulan. Men det fanns ingenting i den, utan det var tom. Allt gift hade runnit ut. Men det är också en ledtråd, för det finns inte så många gifter som är så här giftiga. Så man tog faktiskt och provade. Man hade lite resin hemma. Det var ett av ämnena man trodde. Så man sköt in det i en gris. Och grisen fick ungefär samma symptom och dog också efter ett par dagar. Så aldrig bevisat att det var det, men det är oerhört sannolikt att det var resin. Hmm. Sen dök det faktiskt upp en kula till. Så en månad innan så hade en också en bulgarisk dissident i Paris råkat ut för samma sak. Men han hade lite mer tur. Här slog kulan in i ryggslutet och gick igenom en tröja, bromsades lite och gick in men fastnade liksom i fettet. Så att det trängde liksom inte ut tillräckligt mycket gift, så att han klarade sig. Och man kunde plocka ut kulan och hitta lite resin i den.
Vilken tur att han hade bra ryggfett.
Ja, men lite så. Precis, att det inte kom så långt in som kom in i blodet. Det förstår det blir riktigt farligt. Så att det här är ju supersnaskigt, men vilken historia liksom.
Verkligen, det är helt otroligt.
Ja, och sen nystades det upp. Det var flera bulgarer som dog i anslutning till det där på väldigt märkliga sätt. Ramlar i trappor och allt möjligt. Så att det här liksom... Och sen på... När öst föll sönder så börjar dyka upp en del information. Det mesta har förstörts, men man vet i alla fall att det här mordet beställdes. Och man vet ungefär vad de gjorde.
Jag tycker också en annan fascinerande historia var Kim Jong-uns bror.
Ja, precis. Kim Jong-nam.
Kim Jong-nam, ja. Det var ju inte så himla länge sedan.
Nej, det är bara några år sedan.
Och du kan ju dra den
ja,
också sen,
ja, men absolut,
så här, också en ny nivå. Och ja. Det känns också att på det här sättet så skulle det kunna bli i framtiden.
Ja, men lite så. Mm. Vad som hände här, Kim Jong-nam är ju faktiskt äldre än Kim Jong-un och var ju från början var nog tanken att det var han som skulle ta över i Nordkorea. Men han gjorde ett misstag. Han åkte till Japan på falsk pass för att gå på Disneyland. Och blev påkommen. Sen så var han ute ur
fan,
den
låt
leken.
Killen hänga på Disneyland.
Det är ju så, det är så fascinerande här, liksom, framtida diktator. Men han kan inte hålla sig undan Disneyland. Alltså.
Ja, men det
är, jag tycker det är en fantastisk historia, bara den. Alltså.
Den är ju helt... Ja. Så han hoppas att han har en bra dag på Disneyland i alla fall.
Nej, han blev tagen innan. Han var inte ens dit. Ja, visst. Så att han blev utslängd och bodde i Macau. Men då så var han på semester i Malaysia. Och på flygplatsen i Kuala Lumpur så blev han utsatt för ett attentat. Det kom fram två stycken kvinnor. De här kvinnorna är troligen de är lurade också. De trodde att de var med i ett kinesiskt lekprogram. Där de skulle kleta på något i ansiktet på honom, skulle man spela in det, skulle bli jättekul tv liksom. Så att den ena kvinnan kommer fram och kletar en hudkräm i ansiktet på Kim Jong-nam. Sen kommer det intressanta, den andra kvinnan kommer och sprayar någonting i ansiktet på honom. Och bara efter någon minut så börjar han må dåligt och kommer till en informationsdisk, men säckar ihop och dör liksom på väg till sjukhuset.
Alltså, och, så snabbt?
Ja.
Det måste vara timmar.
Ja, absolut. Mm. De här nervgifterna är ju väldigt snabbverkande. Och man var rätt säker på att han blivit förgiftad av VX, som är en nervgas. Det är inte en av de tre klassiska, sarin, tabun och soman, som tyskarna tog fram innan andra världskriget. Utan det här är en uppföljare på det som britterna tillsammans med amerikanerna tog fram efter andra världskriget. Men det finns ett par märkligheter, för de här båda kvinnorna, de klarar sig ju helt. De har inga skador. Så vad man tror hände, det är att de hade halva molekylen var. Och det här det kallas för ett binärt vapen. Det är någonting som framförallt Ryssland jobbar väldigt, väldigt mycket om för att kunna gå runt kemvapenkonventionen. Att man har två ämnen som är lagliga och sen när de blandas så blir det nervgas. Och då kan man ju tänka sig att den ena kvinnan, hon hade liksom halva molekylen, smetade på den, sen kommer den andra att spraya på. Ingen av kvinnorna har fått båda ämnena, så de klarar sig ju. Men nervgasen bildades i ansiktet på Kim Jong-nam. Går inte att bevisa för att det är sanerat, det finns inga spår kvar av det här. Men det skulle kunna vara som så att det här är första gången ett binärt vapen används i ett mord. Och det är ju en oerhört skrämmande framtid liksom. För det här hände ju igen med Skripal-fallet i Storbritannien, i Salisbury, också bara för något år sedan. Där man också tror att det var ett binärt vapen.
Vad var det som skedde där?
Där hittade man en tidigare rysk agent, Sergej Skripal, på en parkbänk tillsammans med sin dotter, båda två i väldigt dåligt skick. De hade klassiska nervgassymptom. De liksom var nästan borta, gick ut och in medvetande. Det kom saliv, det skakningar, alla klassiska nervgastecken. De togs in på sjukhus, båda överlevt. Hans dotter Julia verkar inte ha så mycket skador, men Sergej vet vi inte. Det har inte kommit mer information. Där är man rätt säker på att man har släppt att det är ett ämne som heter Novichok, som är en ny typ av nervgas. Och ärligt talat så är ju faktiskt inte strukturen officiell. Det finns ett par förslag ute som hur den ser ut. Och här tror man ju också att detta smugglas in i form av två ofarliga eller relativt ofarliga ämnen och sen blandas ihop. Och det har en lite tragisk fortsättning i den här historien, för att drygt månader efteråt så kom det in ytterligare två patienter med liknande symptom. Och det visade sig att den ena mannen, han hade hittat en liten parfymflaska i en container, alltså en sopcontainer, liten. Och den hade tagit hem till sin sambo och sen provade de den här. Och det var den som innehöll nervgas. Så troligen har de blandat nervgasen i den här lilla parfymflaskan och sen efter de bara slängt den i sopcontainern.
Vilket oflyt.
Ja, jag skojar. Så att han överlevde men hon dog. Så att, mycket, mycket märkliga historier.
Och hur funkar gifterna? Vad gör de med kroppen?
Ja, vad nervgifterna gör, det är att de går in och, när vi skickar nervsignal, då kommer nerven och sen kommer till exempel muskel. Då skickar den en signal till muskeln att muskeln ska liksom dra ihop sig. Efter ett tag så måste ju muskeln relaxera igen, den måste ju liksom släppa. Och då finns det ett enzym som liksom kliver bort den här signalsubstansen så att muskeln kan relaxera. Nervgifterna stänger av det enzymet så att musklerna kommer inte kunna, de kommer krampa hela tiden. Och krampar alla muskler, vad händer då? Ja, det är ju samma sak som att de inte funkar alls. Man drar ju bara ihop, till slut liksom funkar inte andningen för att musklerna runt lungorna liksom inte släpper. Så att du dör av kvävning. Så att fruktansvärt obehagligt. Det är mycket ångest när du får i de här.
Och till antibiotika bara.
Mm.
Du är inne nu ganska mycket på antibiotika.
Mm.
Och där har det också varit en sak mycket kring att vi har en gång i tiden tagit för mycket antibiotika, vilket gör att det är ännu mer, ja, ännu hårdare restriktioner idag på att ta antibiotika.
Mm. Och jag menar, där är vi duktiga i norra Europa. Vi har ju mycket, mycket mindre antibiotikaresistens än i södra Europa. Där man har en mycket mer frikostig förskrivning. Och det är ju helt rätt. Man ska inte ta antibiotika onödan. Jag menar, det bästa man skulle kunna göra i folkupplysningen, det är att få människor att begripa skillnaden på virus och bakterier. För ett virus så hjälper inte penicillin mot. Som förkylning, det är en virussjukdom. Influensa, en virussjukdom. Du kan ha mycket antibiotika som helst, men det hjälper inte. Däremot har du en bakterieinfektion, då är det ju jätteviktigt att det finns antibiotika att ta till. Jag menar, det är en historia som jag tycker är fascinerande. Är i början av 1900-talet så var sonen till den amerikanska presidenten, nu kommer jag inte ihåg vilken det var, Coolidge kanske. Sonen var kanske 10 år och hade lite bråttom ut när han skulle spela tennis med syskon. Så han inte får på sig strumpor i tennisskorna. Så han fick en blåsa på lilltån. Den här blåsan blev infekterad. Han fick blodförgiftning och han dog.
Uff.
Ja, men precis. Och nu pratar vi alltså presidentsonen. Man kan ju ana att man satt in de bästa läkarna. Och han dog av en blåsa på lilltån. 1900 blankt.
Oflyt.
Ja, och dit, ja men dit är vi på väg igen. Jag menar, idag så är det bara att sätta in penicillin och så är det fine. Men om vi inte har penicillin längre. Du vill inte dö av en blåsa på lilltån. Som ändå var en realitet. Och har vi ingen penicillin, jag menar, vi måste hitta många, många nya familjer av läkemedel inom den närmsta 50-årsperioden, och vi har liksom inte hittat någon än så länge.
Aha, så det, det här är verkligen en risk?
Ja, ja, gud, det är jätterisk. Vi behöver sätta in hur mycket resurser som helst på det här. Problemet är
det för att sjukdomarna eller de virusen, bakterierna
ja,
utvecklar sig snabbare?
Ja, och de utvecklar skydd mot antibiotikan. Så de lär sig hantera antibiotikan. Så antibiotikan biter inte längre. Och det gör ju
har
att...
Har vi märkt fall av det idag?
Ja, ja, det dör ju tiotusentals människor varje år i Europa. Av
och då ger man dem antibiotika, men viruset...
Men bakterierna överlever det, ja.
Och är det för att de har tagit det för många gånger då?
Nej, inte, det är inte individen, utan det är bakterierna som har lärt sig.
Så att man kan bli smittad av någon, så att, ja, så att det blir som en epidemi. Så det spelar ingen roll om jag har aldrig tagit hela mitt liv, så har sju gånger till godo. Det spelar ingen roll. De har utvecklat sig själv, så kommer de och då är det så här.
Ja. Och då måste vi ha ny antibiotika. Och hittills har vi inte hittat någon. En anledning är att det finns ingen... Det går inte att tjäna pengar på antibiotika. Det är så att läkemedelsbolagen satsar inte pengar på det, utan det här måste stater gå in och göra. Och nu har de börjat vakna. För det är sakta börjat vakna och inse att det här är ett jätteproblem. Och här måste till statliga medel så att man liksom kan... Nu har det börjat utlysas en del stora forskningsprojekt kring det här, och det är super, super viktigt.
Och är det lätt att hitta? Eller det är ju,
nej, det är helt uppenbart jättesvårt.
Det är jättesvårt, men ser man att man... Vet teoretiskt hur man ska kunna hitta det?
Nej, eller är det, nej, så här att det är det, men vi har mycket idéer. Och grejen är att vi måste gå runt. Vad vi måste göra är att vi måste hitta läkemedel som inte dödar bakterier. För när de dödar så blir det väldigt, väldigt hårt tryck på dem att överleva. Och då utvecklar de resistens mycket snabbare. Så vi försöker göra att vi försöker lura bakterier istället. Så att de inte hittar, de kan inte... Mm. Ja, så helt andra sätt att få dem att tycka att okej, okay, det är rätt okej okay här, men jag behöver inte infektera. Så de dör inte, och det är viktigt. Så att försöka hitta nya läkemedel som inte dödar bakterier, men se till att lura dem. Så att, och där är det mycket forskning. Sen det är forskning som gör att man försöker stänga av det läkemedel som gör att bakterierna blir känsliga för penicillin igen. Mm. Så att det är så många, det finns jättemycket idéer och det kommer komma fram, men det går lite för långsamt.
Men vad tror du då? Tror du att man kommer att lösa det?
Ja, det tror jag. Det tror jag absolut.
Och men i tid? Eller frågan är nu. Det kan till och med vara så att det är för sent redan idag.
Ja, men det är det ju. Även 1900 blankt så var ju... Folk hade ju ett gott liv. Men det fanns en ganska hög risk att du faktiskt dog i en infektion. Och vad vi kommer tillbaka, vi kommer fortfarande till samhället med relativt... Vi har ett gott liv. Men vi har den här risken som har gått upp att du dör av en infektion igen. Och det vill du ju inte. Du vill ju kunna, jag menar, pest till exempel. Pest är ju en fullständigt ofarlig sjukdom idag, eftersom det är så lätt att sätta in penicillin. 1300-talet så dog liksom en tredjedel av Europa. Mm. Så att, och dit vill vi ju inte igen. Så att det gäller liksom att hitta nya läkemedel. Nu kommer pest troligen inte vara ett problem, men det finns många andra sjukdomar som är illa.
Exempelvis på någon?
Nej, men det är ju blodförgiftningar och liknande. Liksom, att du får i det bakterier som egentligen borde kunna bekämpas rätt lätt. Lunginflammationer. Mm. Så att tuberkulos är på väg fram. Och, jag menar, det finns mycket som inte är helt lätt att slå ut idag. Ja. Det vill vi inte ha.
Nej, det vill vi verkligen inte. Och det finns ju jättemycket att prata med dig om och fråga dig. Så jag vill bara tacka så... Stort, stort tack att du var med.
Tack själv, det var otroligt trevligt att prata med dig.
Ja, men verkligen. Timmarna har bara, det bara flyger förbi. Nu har vi suttit i 2 timmar. Jesus. Och man bara öser in med frågor. Jag tänker på frågor hela tiden. Bra, nu måste prata vaccin, det är inte. Men det finns massor, men vi får spara på det. Så får jag tacka dig så hemskt mycket att Absolut. Du tog tid, Ulf.
Ja, tack så mycket.
Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Hoppas du gillar det här avsnittet, och är det så att du vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet och från andra avsnitt, så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Sen får du jättegärna hänga med mig på Instagram. På stories lägger jag upp allt som händer varje dag. Men på Instagram, alltså på alla inlägg, då tar vi de bästa sakerna från podden, de bästa lärdomarna. Jag, Art och Ida tar en bra grej varje dag med de bästa verktygen, knepen, nycklarna och postar det. Så att kolla jättegärna in dem. Det är liksom de bästa sakerna jag har lärt mig hela mitt liv och lär mig av mina gäster. Nästa
avsnitt. Det är ingen mindre än den första kungligheten, prinsessan Märta Louise. Och hon är en väldigt spännande person. Hon har varit runt över hela världen och är väldigt spirituell. Hon är inne i den andliga världen, så det blir väldigt mycket prat om det som jag själv tycker är extremt intressant. Hypnos. Ja, så att lyssna in det, den första kungligheten i Framgångspodden, prinsessan Märta Louise af Norge. Så det lyssnar vi in då. Ha en magiskt bra vecka och stort, stort, stort tack att du lyssnar. Ha det bäst. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.